Så fint att få vara här i Johanneskyrkan. Jag har ju bara några veckor kvar av mitt uppdrag som missionsdirektor, precis som Peter sa. Och för er som undrar, så jag vet inte vad jag ska göra sen. Det är fortfarande en öppen fråga. Jag har hört att det finns en pastortjänst ledig någonstans. Nej, vi ska bo kvar i Örebro. Men vi får se vad det blir för någonting framöver. Men när jag planerar den här våren så tänkte jag det vore väldigt roligt att få komma till Johanneskyrkan. Så jag kollade med Samuel om det funkar bra, och det gjorde det. Så då fick jag komma hit. Och det är alltså 20 år sedan jag började som pastor i Johanneskyrkan. 2006 var jag 31 år. Och sen jobbade jag här i 12 år, och sen så fick jag det här uppdraget att leda Evangeliska Frikyrkan, som Johanneskyrkan är en del av. Och väldigt kul att komma hit och träffa gamla vänner och se att det finns kvar en hel del. Men ännu roligare att se att jag inte känner igen alla. Det är ju väldigt skönt att det kommer nya människor till Johanneskyrkan på de här 8 åren. Det är ju liksom det som är meningen med alltihop. För ett par år sedan så funderade jag och min kollega Ingmar Fors, som jag leder Evangeliska Frikyrkan tillsammans med, på just det här som Peter hänvisar till, den här tiden vi lever i med alla de här stora utmaningarna. Och vi började tänka på berättelsen om David och Goliat, den här jätten som klev fram och som lamslog ett helt folk. Ingen visste hur man skulle liksom gå upp emot den här jätten Goliat. Och så började vi tänka på att det finns en del jättar som kliver fram i vår tid och på samma sätt lamslår oss människor. Vi tänkte på 5 olika jättar. Tänkte på klimatkrisen, världsläget, den psykiska ohälsan, ensamheten och gängkriminaliteten, gängvåldet i samhället. Det finns ju fler jättar. Men det här var några som vi tänkte, det här är verkligen utmaningar som lamslår oss. Men det var ju inte Goliat som vann, utan det var ju David som med Guds hjälp gick och vann seger över den här jätten Goliat. Och på samma sätt tänker vi, har ju Gud gett oss som Guds folk redskap att möta också de här jättarna. Och vi får göra det tillsammans med Jesus. Han som beskrivs som en underbar rådgivare, en väldig Gud, en evig fader, en fridsförste. Och vi får vandra med Jesus i jättarnas tid, och vi får be. För bön, det är ett vapen som vi har fått som Guds folk. Och bön är ingen liten sak. Det har visat sig att bön kan fälla jättar. Och därför så är det så viktigt att vi får vandra med Jesus och att vi får be i den här tiden. Och då skrev vi en bok som heter Böneboken, som man kan läsa en text per dag i 4 veckor. Och få vandra med Jesus, och så är det en text varje liksom vecka om de här olika jättarna, och så möter de ett av de här gudsnamnen. Hur blir det när en underbar rådgivare möter ensamheten? Eller hur blir det när fridsfursten möter gängvåldet? Så vi skriver texter utifrån det. Så skulle man vilja ha en sån här bok, så glömde jag lådan med böcker hemma. Men det går bra att skriva upp på en liten lista, och jag kommer till Linköping på torsdag igen. Så då kan jag ta med i sådana fall då. Men du kanske hellre lyssnar på böcker. Då kan man på Spotify, om man har Spotify, lyssna på de här böckerna, för då har vi läst in dem. Så där kan man alldeles gratis och fritt lyssna på de här texterna. Böneboken på Spotify. Men jag tänkte just att få börja med att läsa en bit ur den här, ett av de kapitlen, som handlar just om det här med träd, som ju är Johanneskyrkans logga, det här trädet, och djupa rötter och vidsträckta grenar. Och då skulle jag vilja läsa en text om träd. Men vi börjar med att be en kort bön tillsammans. Tack Gud att vi får landa här hos dig inför ditt ord. Öppna våra hjärtan och ta emot vad du vill tala till oss. Av tröst, av uppmuntran, av förmaning, av vägvisning i våra liv den här stunden. Kom heligande. Kom heligande. Kom heligande. Amen. En solig dag i september 2023 reste jag och några kollegor med buss upp för Libanonberget. De lummiga dalarna bredde ut sig nedanför oss, och molnen skapade skuggformationer på marken. Vi såg alla fram emot att se Libanons cedrar. Trädet som är symbolen för landet och avbildat på flaggan, på sedlar och på byggnader. Det sägs att en del träd här är 3000 år gamla, sa vår guide med stolthet i rösten. Det betyder att de växte här när kung Salomo hämtade cedrar till bygget av templet i Jerusalem. Vi såg imponerat och andäktigt på varandra i bussen. Det var ingen stor och mäktig skog vi kom till. Det liknade mer en gles dunge. Men vi började gå i samlad trupp på en stig som tog oss fram till några av de äldsta träden. Och en av mina vänner gick fram och strök varsamt över stammen på ett vackert knotigt träd. Hon slog armarna om det och la kinden mot den skrovliga barken. Det var något mäktigt över de gamla träden och min vän blev märkbart berörd. Hon skrattade lite generat samtidigt som hon blinkade bort tårarna. Forskning visar att träd påverkar oss människor på flera olika sätt. Det mest uppenbara är att det förbättrar vår luftkvalitet. Men människor blir också mindre stressade, löper lägre risk att drabbas av depression samt få ett starkare immunförsvar när man befinner sig nära träd. En del människor älskar friluftsliv och är ofta i skog och mark. Andra trivs bättre inomhus. Men forskning visar att flera av hälsofördelarna med träd även uppnås när vi tittar på dem genom fönstret. Det är ju bra. Ja, träd, det är en symbol som kommer tillbaka i Bibeln gång på gång. Allt ifrån den första boken där vi möter berättelsen om kunskapens träd på gott och ont. Och sen kommer den som symbol i psalm 1 och i evangelierna och ända till den sista boken som beskriver livets träd som bär frukt 12 gånger per år. Och vi ska läsa från psalm 1 just där du och jag, våra liv symboliseras av ett träd. Och nu har jag ingen PowerPoint eller så, utan om du har Bibeln med dig eller om du har Bibeln i mobilen så kan du plocka fram den. Och vill du bara lyssna så kommer jag läsa texten. Men från i psalm 1 så står det så här, vers 1-3. Ja, det är lite riskabelt när man plockar upp sin mobil, då kan det gå på andra saker där. Var det min egen man här som hade något litet annat ljud på? Japp, Jan är också med som ni märker här då på den här. Välkommen Jan. Så här står det, psalm 1, vers 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen, allt vad han gör går väl. Jag älskar den bilden av att våra liv kan få vara som träd som är planterat nära vatten. Grenar som grönskar och bär god frukt och rötter som går djupt ner. Tänk att våra liv, våra relationer, vår vardag kan få liksom genomströmmas av Guds kärlek. Kan få vara ett flöde. Är någon törstig så kom till mig och drick. Ur hans inre ska det flyta strömmar av levande vatten, ställde sig Jesus upp och ropade på högtidens sista dag. I vår hemgrupp i Örebro, vi är med i församlingen Mötesplatsen, så har vi läst igenom Johannes evangeliet. Och Johannes 4 så finns det berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn. Och hur där Jesus talar om det levande vattnet som gör att man aldrig törstar mer. Och i vår husgrupp så har vi med två stycken som är helt nya. Som inte har liksom riktigt någon tydligt uttalad tro men som är väldigt längtar. Och när vi läste igenom hela kapitlet så sa vi så här, var en får berätta, liksom, vad fastnade ni för? Och båda de sa så här, jag fastnade för detta. Att få dricka någonting som aldrig gör mig törstig igen. Men jag förstår inte vad det betyder. Och så fick vi ett jättefint samtal där vi fick prata om den där delen av våra liv som bara Gud kan tillfredsställa. Och jag kommer att tänka på en lovsång som vi sjöng i Johanneskyrkan för många år sedan, som Erik Hjelmfors har skrivit, som heter, där det är en textrad som är: släck min törst, slå din arm omkring min bleka själ, utan din röst så törstar jag ihjäl. Släck min törst, slå din arm omkring min bleka själ, utan din röst törstar jag ihjäl. Det finns en törst i våra liv som bara Gud kan släcka. Det finns en hunger i våra liv som bara Gud kan mätta. Och det är fascinerande hur ett träd kan få upp vatten som finns nere i jorden. Hur kommer det vattnet liksom hela vägen ut till bladen som grönskar? Jag var tvungen att läsa på lite om det när jag skulle prata om träd. Och det är ett ganska avancerat system genom ett rottryck som rötterna har, som trycker upp vattnet. Och det transporteras genom kapillärer, typ som sugrör, som drar upp vattnet. Men det allra viktigaste, det är bladen. För när vattnet avdunstar från bladen så skapas det liksom ett undertryck som gör att det hela vägen ner från rotsystemet kommer upp och ut. Det finns alltså ett samband mellan de här vidsträckta grenarna och rötterna. Det behöver finnas det där avdunstandet där för att det ska skapas det trycket i systemet. Precis som våra liv behöver ha det här flödet. Det behöver vara både djupa rötter och vidsträckta grenar. Det hänger ihop det där. Och det är när det finns ett rikt flöde som det kan produceras frukt. Och vad är frukt då? Ja, men det är ju andens frukt i våra liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Tänk att vara ett liv som präglas av det där. I våra relationer, på våra arbetsplatser, på skolan, där vi finns i vår familj. Att få leva ett liv som präglas av godhet, vänlighet, ödmjukhet. Ja, vi ska gå vidare till en annan bild av träd som Bibeln använder. För Bibeln talar också om Guds rike som ett träd. Och då ska vi läsa från Matteus 13. Och där står det så här. Matteus 13, vers 31 och 32. Han, Jesus, lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd. Så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Guds rike liknas också vid ett träd. För flera år sedan, så var när jag jobbade här i Johanneskyrkan, då var vi på, med församlingsledningen på några olika studiebesök för att få inspiration. Och då var vi på ett ställe, en kyrka som var väldigt duktig på att, de var väldigt duktiga på att bjuda med människor. De var, hade liksom verkligen lyckats med det här missionella, att dra med människor in i gemenskapen. Och ungefär samtidigt så började jag åka på retreat. Så jag var på någon av mina första retreater. När man under några dagar avsätter tid och är på en plats där man är i tystnad. Och sen med under ledning av någon så läser man Guds ord och man ber. Och det blev lite tydligt i det där att den här församlingen som vi besökte, som faktiskt inte finns kvar idag. De var väldigt bra på det där att sträcka sig ut. Men det kanske saknades ett rotsystem. Och ibland kunde jag uppleva i retriten att det var så mycket fokus på rötterna så det missionella, det försvann. Och sen var vi med församlingsledningen i London på en studieresa. Och när vi gick där på en gata så kom det, som det gör i London mest hela tiden, en gammal vacker kyrka. Det finns hur många kyrkor med torn som helst i London. Och sen var det så här järnstaket, ni vet, det var lite uppväxt. Och så var det en liten anslagstavla och på den satt en lapp. Och då var det den här orden, djupa rötter och vidsträckta grenar. De hade det som något tema. Och vi pratade om att det är ju det där precis som är vår längtan. Att få kombinera djupa rötter men också med vidsträckta grenar. Det hänger ihop. Tanken att våra rötter ska få djupna ner i Guds kärlek. Men att vi också ska få leva missionella liv. där vi delar evangelium om Jesus vidare. Och det finns en sån otrolig kraft i det där lilla fröet. Det är kanske några här som gillar att plantera och så. Och då har det ju varit en sån säsong alldeles nyss nu när man gör det, och det är fortfarande där, dags att så. Och när man då ser såna här små, små frön i handen, väldigt svårt att skilja på ett litet frön och ett gruskorn. Ett gruskorn har ju inget liv i sig. Man kan stoppa ner det och ingenting händer. Men i ett frö så finns det en otrolig växtkraft. Ett frö kan bli ett stort träd. Men det krävs ju ändå att någon tar det där fröet och tror att det finns liv i det. Att det inte bara är ett gruskorn. Så det krävs tro för att det där ska ske. Och det krävs att någon i tro då stoppar ner det där fröet så att det får växa till och slå rot. Annars så blir det bara kvar. Blir det bara ett ensamt frö, ett ensamt korn. Det är också värt att tänka i den här liknelsen, så är det tydligt att man sår i sin åker. Det finns något med placeringen av det här fröet. Det är inte sått i skymundan, utan det är sått ute på åkern. Det finns en tanke av att man behöver handla i tro, och man behöver plantera det här där alla kan se det och där himmelens fåglar kan komma och bygga bo. Kyrkan är kallad att gå ut. Det är det, att placera sig mitt där människor kan se evangelium om Jesus. Och precis som det finns en sån kraft i det här lilla fröet så att det kan bli ett träd, så finns det en sån kraft i församlingen, i Guds församling. För bara några dagar sedan hade jag förmånen att få åka på Alfa-konferensen i London. Och Alfa, det har ju funnits sedan 1977. Då startades den första kursen. Och sedan 1990 så gjorde man en tydligt till en kurs som handlade om att presentera Jesus för den som ännu inte tror. Och förra året var det fler Alfa-kurser än någonsin i världen. Det var 2,8 miljoner människor som gick en Alfa-kurs. Det är en sån kraft i det här lilla fröet. Och några vänner till mig här, Janne och Yvonne, för mer än 25 år sedan gick de en Alfa-kurs här i Johanneskyrkan. Och det var en väg i deras, var ett steg i deras väg till tro på Jesus Kristus. Kraften i det där lilla fröet, det kan förvandla ett liv, det kan förvandla en församling, det kan förvandla en stad. Om vi i tro placerar det där fröet så att andra människor får höra evangelium om Jesus. Och då får det bli en plats som Johanneskyrkan, en plats där frid, där andens frukter får vara synliga. Man får skapa den här platsen dit människor kan få komma in, precis som ni nu har tagit emot två nya medlemmar. En plats som är fylld av Guds närvaro. Så att man går härifrån, precis som du berättade, med hjärtat fyllt av frid. En plats där andens frukter finns. En plats där man får djupna i Guds kärlek. Det är så vackert. Kanske här känns det här som ett stort uppdrag ibland. Men då ska vi gå till en tredje bild av trädet. Det är ju när Jesus beskriver sig själv som ett träd. Och då ska vi läsa i Johannes 15 och 1. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det viktigaste i det här, det är ju att det inte är vår kraft det ska ske. Utan kraften, den finns hos Jesus Kristus. Det är där kraften finns som kan förvandla liv, som kan förvandla städer, som kan få förvandla en gemenskap. Det är hans kraft som verkar i oss. Och jag brukar tänka att om Bibeln hade varit skriven i nordisk kontext, då hade det nog inte stått jag är vinstocken. Då hade det nog stått jag är äppelträdet och ni är grenarna. då hade vi känt lite på ett annat sätt. För äppelträd har vi kanske lite mer koll på. Äppelträden ska man ju också beskära. En del säger att man kan beskära på vårvintern sådär, och andra håller sig till JAS, juli, augusti, september. Men man beskär sina äppelträd. Jag var för några veckor sedan nere i Skåne i Skillinge missionshus och predikade. Och där sa de att man ska kunna kasta en hatt genom äppelträdet. Det ska vara så lite grenar, och de har verkligen lite grenar där. Det är som små platta träd. Men de producerar också nästan, jag tror, jag kommer inte ihåg om det var 90% av alla äpplen i Sverige. Det är ju liksom en jättesån. Ni vet, där nere finns ju alla de här olika äppelmusterien och annat. Men man ansar och beskär ett äppelträd för att släppa in ljus i kronan och för att det inte ska bli för trångt och mörkt, utan för att det ska bli vind som kan föra fram. Så att det ska vara friskt. Och jag tänker att våra liv behöver ibland ansas. Så att vi kan släppa in mer av Guds ljus i våra liv. Så att vi kan släppa in mer av andens vind i våra grenar. Och ibland behöver man ansa och beskära i en församling. Man behöver kolla över, vad lägger vi vårt fokus på? Vad lägger vi våra resurser på? Har vi tappat bort riktningen? Man kan behöva lägga ner saker, man kan behöva se över saker och ting för att andens vind ska få blåsa i gemenskapen. För att Guds ljus ska kunna få komma ännu tydligare in i gemenskapen. Det är ju bara några veckor sedan vi hade fastan, en sån tid där vi tillsammans får vara genom en sån process. Där man får ansa i sitt eget liv, där man kan göra det gemensamt som församling för att få in mer ljus och mer luft i hela kronan. Kanske längtar du efter att ha ett liv fyllt av frid och glädje, men det är inte riktigt där du är just nu. Kanske kämpar du istället. Kanske har det varit en vecka där allt går emot, som Peter sa i inledningen. Eller kanske har det varit en tid i ditt liv som är så. Livets skörhet, sorg, smärta kanske präglar ditt liv just nu. Och då får vi finna tröst i de här orden från Matteus 12 och 20. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rätten till seger, och hans namn ska ge folken hopp. Och vi får komma ihåg det här trädet. Det står, om man läser samma liknelse fast i Markus, där står det att fåglarna kommer och bygger bo i dess skugga. Guds rike, församlingen, är tänkt att vara en plats där vi kan få bygga bo i dess skugga. En plats där vi får vila ut. Och det knäckta strået, när våra liv är tyngda, så bryter han inte av det. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Det är inte på oss det beror. Vi får vara liksom inympade i det där äppelträdet. Och det är bara i hans kraft saker och ting kan ske. Och ibland behöver vi bara vara intilldockade där för att hans kärlek ska få strömma igenom oss. Och förunderligt nog är det ju så att när vi kämpar med livets skörhet så finns det också en väldigt kontaktyta med andra som gör det. Och vi kan utan att veta om det få vara till välsignelse i vår skörhet. Det är då hans kraft blir som störst. Men utan mig kan ni ingenting göra. Det är inte i vår kraft det sker, utan i hans. Till sist så ska vi gå till den sista bilden som det trädet används för att visa på Guds rike helt och fullt. Den dag när han upprättar allting, när han kommer i sin härlighet. Och då så står det ju i Bibelns sista bok, så står det så här i Uppenbarelseboken 22, vers 1-5. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Och mitt på den stora gatan med floder på ömse sidor stod livets träd, som bär sin frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom och de ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sina panna, på sin panna. Och det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evigheters evighet. Det är målet vi går emot. Den upprättade mänskligheten, en upprättad skapelse när Gud lyser med sin närvaro ständigt över oss. Så min uppmaning till dig, det blir att gå ut i skogen eller i en park eller i en trädgård där du kan komma nära ett träd. Krama trädet, bli en trädkramare. Tänk på rötterna som vindlar sig djupt, djupt ner under dina fötter. Och tänk på det som Guds kärlek. Och titta sen uppåt i kronan som är långt, långt över dig. Och be att ditt liv ska få bli till välsignelse för andra. Och luta dig mot det där trädet som också har så mycket gott att ge oss. Och tänk på att Jesus är ett träd som vi får bygga våra liv på. Guds församling, Johanneskyrkan, kan få vara som ett träd. Ditt liv kan få vara som ett träd. Och en dag ska vi se livets träd när allt är upprättat. Låt oss be. Amen. Tack Jesus att du är så god. Utan dig kan vi ingenting göra. Det är i dig som vi lever, rör oss och är till. Det är du som är alltings början och alltings slut. Du är alfa och omega. Tack att vi får bygga våra liv på dig. Vi får låta våra rötter vindla långt, långt ner i din kärlek. Och vi får varje morgon bara liksom suga upp av din kärlek och din godhet och din nåd och din barmhärtighet in i våra liv. Och vi får sträcka på oss och vi får sträcka oss ut och vi får be att våra liv ska få blomstra. Få bära rik frukt. Få vara fylld av din godhet, av din vänlighet, av din kärlek. Tack att vi får leva i den längtan och den bönen. Och jag vill be särskilt för den som kämpar, som känner sig mer som det där knäckta strået än som ett stolt träd just nu. Och bara ber att du på ett särskilt sätt ska omsluta, trösta, komma med din kärlek på alla sidor. Och att det är en dag så kommer du föra rätten till seger. För ditt namn ska ge folken hopp. Tack att vi får blicken fäst på dig Jesus Kristus i den tid som är nu. Och vi får veta att en dag kommer du upprätta allting. Du kommer inte överge oss utan en dag så kommer en nya himlar och ny jord. Där rättfärdighet bor. Amen.